Anneli Mikaela Taivassalo, vad är Skandorama?
Skandorama är en ny stat. Det är de nordiska länderna som i sin självgodhet har slagit sig samman och bildat en ny idyllstat som stänger sina gränser. Det här är då i en dystopisk framtid, en dystopisk möjlighet som stänger sina gränser och dessutom försöker på alla sätt bli ett vackert och rent samhälle på alla sätt, alltså till och med så att man försöker förädla människor.
Hur kommer det sig att du har skrivit en dystopi?
Det är många dystopier på gång nu. Det beror väl nog säkert på dessa tider vi lever i. För mig var det nog helt klart så att den här dystopin inte skulle ha kommit till om den skulle ha varit för någon sorts politisk och social vrede, kan man till och med säga, eller frustration. Och det kommer nog helt klart, jag tror att man ganska tydligt ser också, att det är de tankegångarna som på något sätt vår finländska politik och världspolitiken som på något sätt nog har fött den här ganska rakt av. Och dystopin funkar ju på det sättet att man försöker tänka sig den där tanken att men vad om det, om vi väljer den här vägen, vad om vi liksom drar det här till sin spets. Dystopin är en plats där man kan tänka på de här sakerna, lite liksom så här, känna på och ja, fundera på den här what if-frågan.
Du har berättat att den här idén kom till dig ganska så där plötsligt, att du fick det som en uppenbarelse att det här är det du ska skriva. Hur gick det till?
Ja, men det här är faktiskt alldeles sant. Det här är så, låter som mytologi, och det är ju mytologi förstås. Det blir ju mytologi när man berättar det, men det är alldeles sant. Det här gick till alldeles så som man så här romantiskt föreställer sig att man får en idé. Alltså helt som en blixt slår ner i ett litet stackars huvud. Jag hade skrivit färdigt min senaste roman In Transit, det var då ungefär för 2 år sedan. Och tänkte att nu ska jag vila, för att det blir alltid så intensivt. Det här sluthetsen är alldeles liksom omöjligt att förklara. Det är så mycket som ska göras, fast man trodde att romanen var klar. Men då tänkte jag att nu ska jag bara vila, nu tar jag ledigt. Nu gör jag ingenting annat än läser, lägger mig i sängen och läser. Och sen la jag mig i sängen, läste i 20 minuter och sen hade jag den här, alltså, så här absoluta, kraftiga, liksom, så här, vad ska man säga? Man brukar tala om så här blixtar, men jag kände mig just så att mitt huvud klöv så någon hade befruktat det och det steg ut någonting. Och det var Skandorama som steg ut där. Så här, otroligt mytologiskt, stark känsla. Alltså jag bara visste att jag måste skriva den här dystopin, och jag visste genast också att det här kommer att vara bilder, det här ska berättas i bilder, det här är liksom visuellt och det är den här världen och det är de här 2 städerna och det är den här människan som rör sig här och det är den här känslan, och sen steg jag bara upp så jag är halvklädd och sunkig och alltså jag tror att jag hade väl knappt riktigt kläder på mig, så satte jag mig i mörkret. Jag kommer ihåg att jag hade högar av papper på mitt skrivbord och satte bara datorn på pappershögarna och började intensivt skriva. Och skrev liksom så här alldeles rasande, så skrev jag början då, inledningen till hela Skandorama.
Och som du sa så visste du genast att det skulle vara bilder, och det är ju en serieroman, serieberättelse. Så hur tänkte du där kring text och bild? Det gällde ju också att vaska fram någon som kunde skapa den här bildvärlden som du kanske såg framför dig.
Ja, alltså det underliga med just bildvärlden var att jag såg jättetydligt framför mig vad som skulle hända. Jag skrev ett manus som ganska långt är ett bildmanus också, som fungerar kanske lite som ett filmmanus med också text som, alltså, otroligt mycket text som inte syns sen förstås. Förstås har jag skrivit pratbubblor och textrutor och sånt som finns med där. Men jag har också skrivit just så här systematiskt att vad händer på den här bilden och hur går den här storyn vidare. Men det märkliga är att jag har sett de här bilderna på något sätt så här, på ett föränderligt sätt. Jag har sett dem jättetydligt, men jag har sett dem kanske mera som film, alltså mera som verkliga rum utan den där, det som en stil, det som en illustrationsstil ger åt. Och jag prövar liksom flera olika tankar. Det ska ha funnits för mig flera olika möjliga vägar att gå gällande just stil. Att ska det vara liksom rent eller ska det vara liksom grovkorniga linjer. Men sen när jag såg Catherine Anyang och Grünewalds illustrationer, tidigare illustrationer och hennes bilder och hennes konst, så på något sätt liksom så kände jag, fast det egentligen inte var alls så att jag hade letat efter just någonting sånt här, men det var någon sorts igenkänning i hennes bilder. Det var någonting med hennes, vad ska man säga, både grovkornighet och lite det där råa sättet att förmedla saker som jag genast gillade. Och sen också liksom någon sorts tematiskt anslag som jag kände igen. Vad de här bilderna kommunicerat var viktigt för henne i tematiken, så låg ganska nära sånt som jag tycker att det är viktigt och som jag håller på och skriver om, och som också förstås finns i Skandorama.
Och i Skandorama så talar vi ju om, det finns ju, du nämnde redan de två städerna, det är Helsinki City och Stockholm, och de är väldigt olika till karaktär och de befolkas av olika, jag vet inte om man ska kalla det människor, ja, människovarelser, och det är väldigt svårt att komma in och lätt att bli utskuffad från det här samhället, och man använder ju de icke-önskade människorna som någon slags försökskaniner och provmänniskor, för att man vill förädla dem och skapa dem till sådana som kan vara till nytta för samhället på något sätt, uppfattar jag det som i varje fall.
Mm, precis så, ja. Det är ett ganska liksom hårt samhälle, och sen det här ska ju föreställa ett idyllsamhälle, eller så har de som har skapat det här samhället tänkt det. Och att det bara ska finnas just det här rena, det är bara den vackra människan som ska finnas och den människan som samhället har någon form av nytta av. Och sen finns då det här Skandaground, en sorts underjordisk, det är ju statens dubbelmoral, de som hamnar emellan, som ändå finns där. De flesta skickar man ju bort, kastar ut ur landet, men ändå finns det liksom sådana som blir kvar. Och vad händer med dem? Jo, just som du säger, så det blir då experimentfolket, man utnyttjar dem för andra ändamål, alltså som försöksdjur helt enkelt, eller försöker förädla människan genom att göra genetiska ingrepp på just människor som inte riktigt räknas som människor.
Men här finns ju också ett motståndsrörelse som försöker infiltrera sig på olika sätt här och rör sig mellan de här olika nivåerna i den här verkligheten.
Ja, det finns det. Det är väl det som är, bland annat det som är hoppet här i den här dystopin. Alltså, jag fick den här frågan att vad är liksom hoppfullt här? Och första gången jag fick den där frågan så var jag så här att ja, men det här är ju en dystopi. Det finns ju inget hopp. Det här är ju bara liksom så, det här är helt hopplöst. För så kändes det när jag hade satt undan den en tid, när den började bli riktigt färdig och sen läste den igen. Så jag sa att, men vad, att det här är liksom så här, allt är svart. Men det är ju inte sant, för det finns ju den här motståndsrörelsen, och dessutom finns det den här i och för sig hopplösa kärleken, men det finns ändå ett möte mellan, eller flera möten mellan människor, och det är det som är det viktiga, det här möten mellan människorna, det här kärlekspare som väl inte ens är ett kärlekspar eftersom det är så hopplöst, och sen också människor som är involverade i varandras liv eller blir involverade i varandras liv ändå, eller det finns små ögonblick av medmänsklighet, och det är på något sätt det som jag ändå blev glad över, att ja, men det finns ju någon sorts hopp, och det är just de här sakerna.
Om vi går tillbaka till det här med illustrationerna, jag funderar hur ni har jobbat rent konkret, du och Catherine, med text och bild. Den här bildvärlden är ju väldigt dyster också, den går i svart och grått och vitt och lite sådär blått. Hur har ni rent konkret samarbetat? Ni bor på olika håll.
Ja, det har ju varit intressant. Alltså det här nog var ett cybersamarbete. Alltså vi har mejlat och använt olika Dropbox-former med bilder och tittat på bilderna på min dator och ibland på utprintade papper och sådär. Och funnits i ett annat land, och hon har funnits i ett annat land. Jag har befunnit mig här i Helsingfors, i Helsinki City, och hon har befunnit sig i Stockholm, i Stockholm City. Klart att det blir på något sätt lite annorlunda när man arbetar på det här sättet. Vi har träffats en gång då i initialskedet, och det kändes på något sätt bra just för att veta vem det är som, eller för att det inte ska vara en ansiktslös människa man samarbetar med, Så efter det så hade det ju nog på något sätt känts som om man vet att det finns en människa där bakom. Men det var intressant, men klart att det fungerar, eftersom det viktiga ändå är liksom det som händer mellan oss. Det är den här texten och det är de här bilderna. Och vi har haft en jättetät kommunikation, för att det har också varit, ja, av olika orsaker, många olika orsaker. Dels då det att jag från början, både jag och förlaget och också Katrin sen när hon kom med, ville att det skulle komma ut snabbt, för att det kändes så aktuellt. Det kändes som att nu vill vi säga det här, nu känns det viktigt att få ut det. Och sen har det kommit en massa andra saker som har kommit lite i vägen, vilket har gjort att det har varit helt otroligt intensivt. Alltså, vi har verkligen jobbat liksom alla timmar, det bara har gått att jobba, och jobba ända till slutet, alltså tills tryckpressarna har stått där redo att ta emot, så har vi jobbat, och på något mirakulöst sätt alltså så har lyckats få det. Så det är också den andra mytologin och den där skapelseberättelsen av Skandorama. Vi har haft just otroligt tät kommunikation. Som sagt, så fanns det då ett bildmanus. Förstås har det hänt lite små justeringar på vägen, inte hemskt mycket, men två uppslag har Katrin delat i, fyra uppslag tror jag. Men annars inte liksom så här större förändringar så. Men sen kommer det ju frågor som, eftersom det är min värld, Katrin gör den, men när hon gör den konkret så uppstår det ju frågor som jag ju inte har tänkt på att borde besvaras i bildmanus. Som till exempel ett föremål. Om ett föremål ska placeras i ett rum så måste man veta att hurdant är det här föremålet. Är det liksom hur tungt eller hur stort? Och ofta kan hon ju avgöra det själv, men ibland är det liksom så att vad är det här för någonting? Hur ska det se ut? Hur har du tänkt det? Och kan man göra? Kan det placeras här och här i rummet, eller blir det dåligt? Alltså så här massor med små detaljer som kommer till när man gör saker konkret. Och det har ju varit helt otroligt roligt, tycker jag också. Men också ett helt annat skrivande nog. För att det här sista skedet har ju inte varit skrivande för mig, utan det har varit liksom så här, svara på frågor, kommentera bilder och att på något sätt alltid vara liksom så här tillgänglig, med den här världen tillgänglig. Och det här, fördjupa den där världen och förklara kanske vissa saker lite mer ingående, för att det här är ju på alla sätt, så jag har njutit av att göra också en så här ganska liksom klassisk, vad ska man säga, dystopi, en ganska klassisk så här science fictionish berättelse. Alltså den ligger ju ganska nära vår verklighet och inte så här jätte cyberspace, utan ganska liksom så här nära vår vardag, men ändå liksom så här ett hopp in i en framtid. Så har jag ändå njutit av att använda just de här troperna och det här sättet att röra sig i den här typen av berättelser. Men när man skapar en framtid så måste man ju skapa det otroligt mycket man måste skapa. Man måste veta att varför fungerar det här samhället så här. Vad har de för teknik? Vad är bakgrunden till den? Hur funkar det här samhället och hur fungerar det här genetiska ingrepp på människor? Etc. Allt det här så finns ju inte egentligen. Så här background-världen, bakgrundshistorien, så finns ju inte alls i själva boken. Men det är någonting som jag har varit tvungen att ta reda på för mig själv. Och det är just det där som Katrin inte heller har vetat och har haft 1000 frågor om. Att varför är det så här? Vad är det för att vi ska förstå varandra? Ja, så otroligt spännande och lite roligt också att få svara på så här nörddetaljer som inte alls finns eller nämns där i själva boken.